Hej, jag heter Henrik Jönsson. Nu är det allvar. Idag förklarar jag varför EU just nu är mycket nära att förstöra internet och vad vår sista chans att stoppa detta består av. Jag upprepar, detta är inget skämt, ingen övning eller alarmistisk övertolkning. Det råder ett informationskrig och det europeiska internet är nu ett hjärtslag från att regleras till oigenkännlighet. This is an international emergency, and I have therefore provided an English-speaking version of this video here. I implore you to share it in your local community. Det finns två anledningar till att jag kan fortsätta göra dessa filmer. 1. Att EU ännu inte har gjort denna kanal olaglig, och 2. Ert generösa frivilliga ekonomiska stöd via betalningsalternativen här till vänster. Utan er hjälp hade det inte varit möjligt för mig att fortsätta med detta folkbildningsprojekt. Idag pratar jag om det europeiska copyright-direktivet, internets framtid och vad vi alla nu måste försöka göra för att stoppa vansinnet. Häng med! EUs copyright-direktiv har funnits sedan 2001, men har modifierats över åren med hänsyn till den tekniska utvecklingen. I september 2016 föreslog EU-kommissionen ytterligare modernisering av direktivet som tar upp upphovsrättens digitala marknad. Och detta är utgångspunkten för det nya direktivet, som fortfarande är i förslagsstadiet. Den 13 februari i år fastställdes EUs copyright-direktiv i sin slutgiltiga form, med flera tillägg som skärper de redan drakoniska bestämmelserna ytterligare. Kritiken av EU-CD gäller huvudsakligen två punkter, artikel 11 och artikel 13. Artikel 11 kallas i folkmun för länkskatten och innebär i sin slutgiltiga form att alla länkar och allt återgivande av nyhetsartiklar utöver enstaka ord kommer att beskattas. Detta betyder att även rena hyperlänkar som ofta innehåller rubriker kan kräva en avgift av den som vill dela med sig, till och med av privatpersoner som har länkat helt utan eget vinstintresse. Artikel 13 inför ett filtertvång. Syftet med detta filter är att avkräva plattformsägare som Facebook, Instagram och YouTube ansvar för att inget material som laddas upp på deras servrar inkräktar på någon annans upphovsrätt. Filter är trubbiga och dyra mekanismer som urskillningslöst kommer att blockera även legitimt innehåll. Förslaget har som konsekvens anklagats för att göra exempelvis så kallade memes olagliga, vilket EU har löst genom att utfärda ett speciellt undantag för just satir. Problemet är att inget filter i världen är kapabelt att förstå vad satir är. Faktum är att ett contentfilter av den typ EU nu kräver även kommer att stoppa dina semesterbilder om någon råkat bära en tröja med Musse Pigg-tryck eller om en snutt av Despacito spelades i bakgrunden på videon du tog på en uteservering i Grekland förra sommaren. De nya reglerna gör det dessutom nästan helt omöjligt för de nya små uppstickande aktörer som karaktäriserat internets utveckling att existera inom EU. Enda undantaget från de nya reglerna gäller digitala plattformar som har varit tillgängliga för allmänheten under färre än 3 år, med en årlig omsättning under 10 miljoner euro samt färre än 5 miljoner unika besökare per månad. Ett nytt socialt medium eller en ny innehållstjänst får alltså 3 år på sig för att kunna tävla med Google och Facebook innan man bedöms enligt samma standard. Konsekvenserna av artikel 11 är att endast stora nätmediebolag kommer att ha råd att förhandla fram erforderliga finansieringsramavtal med de etablerade mediehusen. Små aktörers innehåll som inte omfattas av avtalen kommer inte att kunna länkas. Små plattformar som skulle vilja publicera alternativ information kommer inte heller att kunna existera på grund av att länkskatten är dyr och svår att administrera och filtren är dyra och svåra att skaffa sig. Din blogg ligger också på någons plattform, den kommer ha ett innehållsfilter. Är det ett mindre företag är risken stor att Facebook kommer att stoppa din länk för att det är en icke-licensierad länk. Gillar du Pinterest? Glöm att ladda upp inredningstips eller märkeskläder som återger en upphovsrättsskyddad design. Pinterest måste ha ett innehållsfilter för att inte bryta mot lagen. Instagram, glöm det. Filter. Snapchat, glöm det. Filter. Reddit, filter. Tumblr, filter. Majoriteten av det innehåll som nu ligger på YouTube inklusive denna videokanal, kommer över en natt att bli olaglig förklarat inom EU eftersom det stöttat sig på en tyst överenskommelse om fair use. Att internets remixkultur är ett värdefullt och legitimt komplement till traditionellt publicerat innehåll. Den tyske kristdemokraten Alex Voss, som har varit ansvarig för EU-parlamentets hantering av de nya upphovsrättsreglerna, lägger skulden på plattformsägarna och anklagar dem för att ha utvecklat affärsmodeller som är baserade på enorma upphovsrättsbrott, vilka det är nu upp till dem själva att lösa. Det är tydligt att Voss, trots sitt evil mastermind-doftande efternamn, inte själv förstår riktigt hur internet fungerar, och otillbörligen dessutom anklagar kritiker av artikel 11 och artikel 13 för att sprida desinformation. Låt mig först fastslå att jag är en varm anhängare av att skapare av innehåll ska ha betalt och att detta rättsligen bör regleras i rimlig ordning. Den digitala kommunikationseran präglas däremot av samskapande, delnings- och remixkultur och de linjära monetiseringsmodeller som kunde tillämpas under den industriella eran är inte längre gångbara. Detta är en naturlig process. Gamla format och metoder går under och utgör myllan var nya innovativa lösningar kan spira. Den flärdfulla österrikiska ekonomen Josef Schumpeter kallade denna process kreativ förstörelse. Den kreativa förstörelsen är den ekonomiska beskrivningen av Shivas dans, Nataraja. Och det samsariska kretsloppet, den cykliska rörelse av död, förnyelse och återuppståndelse som karaktäriserar utveckling, livskraft och framåtskridande. Det är däremot orimligt att försöka sätta käppar i Dharmans hjul och frysa fast tiden för att skydda en omodern affärsmodell. Detta fungerade inte för de utvecklingsfientliga luditerna som 1768 försökte slå sönder den automatiska vävstolen Spinning Jenny, och det kommer inte att fungera nu heller. Det ankommer på rättsstaten att ombesörja en frodig ekonomisk mylla ur vilken en vildvuxen flora av nya verksamhetstyper kan växa fram. Inte att konservera svullna privilegiestrukturer och trötta företagsformer. EUCD stöper om ansvaret på internet och lägger en alldeles för stor börda på just plattformarna, vilket i slutändan kommer att drabba användaren i form av ett begränsat utbud och ett fåtal stora aktörer som ohotade helt kommer att dominera nätet. Detta är i linje med justitieminister Morgan Johanssons censur-outsourcing när han förra våren gav vika för Expressen och DNs drev mot att Google länkade information man inte gillade. Plattformsägarna ålades självsaneringsplikt, utan vilken man ansåg sig nödgad att gå fram med tvingande lagstiftning. Om du tillhör dem som inte tror att dessa nya förslag kommer att göra någon skillnad, betänk hur EU-lagar redan påverkat din egen internetupplevelse. Det ständiga tjatet om kakor skulle till och med genera manusförfattarna på Sesame Street, och mängden GDPR och datagodkännande svämmar över mobilskärmen innan användaren slutligen möts av en annons för företagsleasing av deppiga kombibilar och sen en paywall. Och just vid paywallen ligger en tämligen rejält tilltagen Sankt Bernards hund ytligt begravd. De traditionella mediehus som till exempel Bonnier, som äger både Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, Sydsvenskan och Dagens Industri, har nämligen investerat mycket pengar i att lobba för länkskatten, eftersom allt färre läser deras tidningar. Den nya lagen kommer inte bara att eliminera konkurrensen från mindre aktörer, utan dessutom ge intäkter för varje ramavtalsenlig länk. Detta är förstås bra för tidningarna och för mediebolagen, men det är dåligt för demokratin och det är dåligt för det fria internet. Mediatystnaden rörande denna fråga är förutsägbart därför total. EUCD-processen rapporteras i det närmaste ingenstans. De extremt komplicerade förhandlingsprocesserna är ofta slutna, nu senast i de så kallade trilogsamtalen, där avtalet försämrades ytterligare. Det går knappt ens att googla efter datum och resultat av omröstningar. Processen är dold, oåtkomlig och svårbegriplig även för de av oss med ett aktivt deltagande samhällsintresse som försöker sätta oss in i frågan. I egenskap av digitaliseringsföreläsare står jag ganska ofta inför grupper av mediechefer och berättar om bland annat den här typen av processer. I en grupp på 60 personer är det oftast endast en eller två som ens vet vad EUCD är för någonting. Det finns all anledning för EU att vara självkritisk till detta hänseende eftersom man ofta jämrar sig över det låga demokratiska deltagandet från medlemsländernas valmanskårer. Det är verkligen inte konstigt när man är så genomusel från EU-håll på att kommunicera vilka beslut som diskuteras, när man diskuterar dem och till och med hur utfallet av en omröstning faktiskt blev. Det är uppenbart att EU behöver mer internet. Och dessutom ett friare internet, ett mer granskande internet. Inte det sönderreglerade, homogeniserade och centralstyrda Euronet. Vilket blir den ofrånkomliga konsekvensen om detta förslag går igenom parlamentet. Än så länge är dock saken inte klar. Uppgörelsen måste fortfarande formellt godkännas av såväl EUs medlemsländer i ministerrådet som av hela EU-parlamentet. Framförallt hos de sistnämnda lär debatten bli het inför omröstningen som hålls i mars eller april. På traditionellt EU-miner har man inte riktigt bestämt sig för när denna jätteviktiga omröstning ska äga rum, men det kommer man säkert att utannonsera ett par timmar i förväg via en halvsidesannons i Bryssels lokala gratistidning i papper, skrivet med Fantomenklubbens chiffer i blindskriftsformat. Skämt åsido. Vi har alltså en chans. Senast parlamentet var involverat i denna fråga gällde det om förslaget skulle gå vidare till de så kallade trilogsamtalen för att bli ett riktigt lagförslag. Då vann ja-sidan med stående ovationer med 438 röster mot 226. Läget har ändrats något sedan dess och de nya, hårdare skrivningarna runt artikel 11 har blivit allt impopulärare. Vår chans att rädda Europas internet är genom att avtvinga respektive lands EU-representanter svar på vad de tänker rösta och varför. Denna fråga måste tvingas upp i det mediala rampljuset nu, inte efter att parlamentet har röstat. Jag har varit i kontakt med samtliga partiers EU-delegater och alla utom Vänsterpartiet har svarat att de ämnar rösta nej till EU-CD. Och Vänsterpartiet kommer sannolikt också att rösta nej, även om de har valt att inte svara på min fråga än. Detta hedrar de svenska EU-representanterna. Men nu måste vi påverka våra grannländer att försöka matcha Sveriges hållning i frågan. Har du vänner i något annat EU-land? Kontakta dem. Be dem se den engelskspråkiga versionen av den här videon och sprida den. Det bästa vi kan göra är att bygga en folklig opinion mot dessa förslag som gör det politiskt besvärligt att rösta för EU-CD-förslaget. Jag är själv en anhängare av det europeiska fredsprojektet. Jag uppskattar den gemensamma marknaden. Jag värdesätter kulturgemenskapen och hur den inom-europeiska fria rörligheten har gjort EU mer dynamiskt, innovativt och framåtblickande. Men internet är viktigare än EU. Internet är kanske det viktigaste mänskligheten någonsin har skapat. I egenskap av en global, icke-centraliserad och i stort ännu oreglerad kommunikationsplattform. Om EU vill förstöra internet är det bättre att vi förstör EU. Min linje är, påverka den representativa demokratin så att detta förslag faller i EU-parlamentet. Om detta inte går så är det bättre att lämna EU. Håller du med om att internet är viktigare än EU? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du kommentarer eller kompletterad information som kan stärka caset för att fälla EU-CD-förslaget i parlamentet, skriv i så fall gärna en kommentar här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser internet vara viktigare än mediehusens affärsmodeller. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.